Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
En kort grej innan vi börjar. Det här programmet handlar om en man som vi kallar för Tommy. Han heter egentligen något annat. Och när någon i programmet säger hans riktiga namn, så har vi bytt ut det mot det här.
Hej. Ja, det här är en bandspelare, journalist.
Vakten på Stockholms tingsrätt undrar vad jag gör här idag. För det här är inte en dag när något, ska jag säga, spännande händer här. Inga gängrättegångar, inga kändisar, inget drama. Jag är här för att jag ska gå på en muntlig förberedelse i ett mål som handlar om en tvist mellan två styrelser i fastighetsutvecklarbolaget Consent.
Vi har börjat med ett upprop, tänker jag. Consent Holding.
Olle. Som ni kan förstå så är det inte direkt någon trängsel på åhörarbänken idag. Jag är faktiskt den enda här. Mötet äger rum i en av tingsrättens större salar. En sån där med ett stort säkerhetsglas mellan åhörarbänken och själva förhandlingsrummet. Det måste ha blivit något fel med saltbokningen. Men genom glasrutan kan jag se alla nyckelpersonerna i företaget Consent. Den gamla styrelsen och den nya styrelsen. Och så omkring dem massvis med advokater. Domaren gör ett upprop.
Sen har vi då kanske, här är KPMG.
KPMG, företrädd av...
Jag ska snart berätta för er vad jag gör här. Men först, det här är en lång och komplicerad rättsprocess. Det handlar om Consent. Företaget som stod bakom Barents Center. Den stora, världsunika byggnaden i Haparanda. Och man skulle kunna sammanfatta det så här. Den nya styrelsen anklagar den gamla styrelsen för att ha misskött vissa avgörande grejer under deras tid som styrande. Den nya styrelsen menar att den gamla styrelsen har ägnat sig åt otillåtna värdeöverföringar. Så det är en tvist mellan två styrelser. Den gamla och den nya.
En stämningsansökan på över 95 miljoner kronor har lämnats in av bolaget Consent och den nu skrotade satsningen Barents Center i Haparanda. Den nya styrelsen menar att den gamla styrelsen tömt bolaget på pengar genom otillåtna värdeöverföringar till Mikael Fallanders bolag.
Kristoffer Ribbing.
Ja. Och Claes Pettersson också då.
Den nya styrelsen vill att den gamla styrelsen solidariskt ska betala 95 miljoner kronor i skadestånd. Och det är därför jag är här idag. För en av de styrelsemedlemmarna är vår huvudperson. Ekerö-svindlaren. Och han ska vara här idag. Jag tittar runt i salen för att se om han har dykt upp. Jag kan inte se honom. Domaren fortsätter med sitt upprop. Hon frågar om honom. Alla sitter bara tysta. Domaren frågar om det är någon som vet något om honom.
Du har varit i skolan någon längre tid.
Ja, det
har vi
också. Ja, han är på delgiven så att, att han inte är här. Det får stå för honom. Vi kommer ändå planera ut och ställa de frågorna som finns.
Han är inte här. Och det verkar inte som att han tänkte dyka upp här idag heller. Och ingen verkar säkert kunna säga varför. Det här är en rättsprocess som har pågått under flera år nu. Och med stor sannolikhet kommer den pågå ett bra tag till också. Syftet med mötet här idag är att diskutera hur de ska lägga upp arbetet fram till huvudförhandlingen.
Men då kommer det här vara klart precis efter nyår 2023.
Men så i slutet av mötet frågar domaren om det är någon i salen som har en fråga.
Eller någonting annat som ni vill ta upp.
En advokat räcker upp handen.
Jo, jag har en sak till sen när jag frågar en fråga. Det här är en fråga en gång.
Han undrar vad som egentligen har hänt med Tommy. Var han är. Om det inte vore rimligt att ge honom en så kallad träskodom. Alltså en dom som ges till en person som inte dyker upp i rätten.
Vänta. Yrkas det träskodom från er sida?
Han är kallad.
Det uppstår en diskussion i rättssalen om huruvida han verkligen har blivit delgiven. Om han överhuvudtaget känner till att hela den här processen pågår och att han ska vara här idag. Domaren säger att de har mejlat honom, men att mejlet har studsat. Han har inte sagt något. Han riskerar att dömas tillsammans med de andra i den gamla styrelsen till att betala 95 miljoner kronor till konsent. Och han dyker inte ens upp. Det viskas i rättssalen. Jag försöker förstå vad det är för stämning. Jag undrar vad de egentligen vet om honom här. Och då bryter en advokat tystnaden.
Jag har ingenting. Det är bara byggnad.
Och nu får jag plötsligt en ny ledtråd i var han befinner sig.
Den informationen jag har fått på morgonen är att han är i polissamhället och ett hundratal personer som står till regionerna. Och han flytt till Alicante.
Han säger att han har lämnat landet. Ekar och svindlaren har dragit till Spanien. Från Just Stories och Third Ear Studio. Det här är Uppgång och fall. Idag, Ekar och svindlaren. Du lyssnar på det tredje avsnittet av fyra. Nästa avsnitt släpps här om en vecka. Men om du inte vill vänta så går det redan nu att låsa upp alla fyra avsnitt av Ekar och svindlaren. Våra prenumeranter får tillgång till alla avsnitt direkt för 49 kronor i månaden. För att bli prenumerant, gå in på thirdyearstudio.com eller läs mer i avsnittsbeskrivningen. Jag heter Love Lysarides. Här är avsnitt 3. Jag har sett på TV att grävande journalister brukar filma sig själva när de får brev med komprometterande information.
Okej, nu klassiska...
Jag tänker inte vara sämre.
Grävande journalisten får brev på posten och spelar in det. Men okej, vi måste ändå. För att idag har vi fått post.
Jag har fått ett paket. Alltså riktig fysisk papperspost. Hem i brevlådan. Jag väntar på det här länge nu. Det är en rejäl bunt med papper. Säkert 100-150 sidor. Och någonstans i den här högen så finns det en bit information som förändrar bilden av vad Tommy egentligen gjorde när han projektledde det gigantiska byggprojektet i Haparanda. Men först en kort recap. I förra avsnittet berättade vi om Barents Center, det stora, unika bygget i Haparanda.
Det är inte varje år det kommer att stå en anbudsgivare eller en entreprenör och knacka på dörren och säga: hallå Haparanda, jag vill komma hit och göra en investering på 1 miljard.
En världsunik byggnad med Europas modernaste skola, multiarena.
Jag har aldrig själv tvivlat på det här projektet. Jag har trott på det hela tiden, även om det har varit ifrågasatt och kritiserat.
Barents Center skulle förändra Haparanda i grunden, skapa hundratals nya jobb och kickstarta den lokala ekonomin. Och bara 23 år gammal fick Tommy jobbet som kommersiell projektledare. Och i samband med det projektet blev han lite av en lokalkändis i Haparanda. Han fick representera projektet utåt i flera tillfällen. Satt i panelsamtal och blev intervjuad i media. Jag har fått berättat för mig att han sågs lite som ett stjärnskott.
Vi har klart så att vi kan finansiera hela bygget. Alltså, så att det, men...
En hel miljard.
En hel miljard.
Vilka banker är det som går in?
Det vill jag inte gå in på vilka banker som går in, utan det är en företagshemlighet som vi behåller för oss själva.
Allt såg så bra ut där i början. Företaget Consens som stod bakom alltihop blev hypat. Och 2015 börsnoterades de. Och Tommy var där, på plats när det hände. När de tog klivet ut på börsen med en traditionsenlig klockringning.
Varmt välkomna till NGM och varsågod att ringa klockan.
Men Barents Center blev aldrig av.
Vi är i Finland, precis vid den svensk-finska gränsen.
Det har idag visat sig att allt inte riktigt gick så bra som Tommy sa. Han sa att det fanns en färdig finansiering för hela bygget. och att han hade investerare som var beredda att satsa 1 miljard kronor. Det fanns aldrig. Han skickade ut pressmeddelanden där det stod att i princip alla butikslokaler i gallerian var uthyrda. Det stämde inte heller, skulle visa sig.
Han påstod vid flera tillfällen att i princip är gallerian uthyrd nu. Och jag frågade honom bland annat, är det såna här avsiktsförklaringar eller är det bindande avtal? Allting är bindande avtal, sa han, utan att tveka.
Så han ljög där alltså, i din intervju med honom också?
Han ljög, visst. Han ljög för åt mig i intervjuerna. Han ljög till kommunen, till politikerna när de ställde frågor.
Till slut drog sig kommunen ur. De hann börja gräva lite i marken och sätta ner några betongpålar. Men inget mer än så. Och idag kallas den öde gräsplätten där pålarna står för gropen.
Polisen. Där, ska kolla var.
Och det för oss till paketet som kom på posten med den stora bunten papper.
Det första är...
Bunten innehåller alla aktieböcker i Consent. Sen tiden då Tommy började jobba där. Okej, vi ska ta det i tur och ordning. Så här. Först, en aktiebok är en lista på alla människor som äger aktier i ett specifikt företag. Det är en lång lista med namn på olika aktieägare. Och i aktieböckerna kan man se hur folk har köpt och sålt aktier. Och det är precis det jag vill titta på. Jag vill titta på Tommys aktieinnehav i Consent. För att se vad han egentligen gjorde med sina aktier. När företaget börsnoterades 2015 hade Tommy 478 742 aktier och satt i företagets styrelse. Vid den här tiden tyckte många investerare att Consent var ett spännande företag. Lite av en uppstickare i fastighetsbranschen. Aktien började handlas flitigt på börsen. Även vanliga småsparare kunde köpa in sig i företaget. Utåt sett gick allting bra. Vid flera tillfällen skickades pressmeddelanden ut som berättade om företagets planer på att bygga Barents Center. Avtalet med Haparanda kommun om marken där bygget skulle ske var värt mycket pengar. Och den dag Barents Center stod färdigt skulle det sannolikt innebära stora vinster för företaget. Så prognosen såg lovande ut. Vilket ledde till att många nya investerare fick upp ögonen för Consent. Den 2 juni 2015 skickade Consent ut ett pressmeddelande med rubriken Stekhett i Barents Center. Där citeras Tommy när han säger att efterfrågan för att etablera sig i Barents Center är stor. Pressmeddelandet skickas ut ett par veckor innan bolaget börsnoteras. Consents värde fortsätter att stiga. Med andra ord, Tommy uttalar sig som styrelseledamot och projektledare positivt om Barents Center. Han säger att allt går bra. Och det i sin tur bidrar till att trycka upp aktiekursen. I det efterföljande kvartalet kan jag se att Tommy säljer 209 000 aktier. I samma tid som han meddelar omvärlden om att Barents Center går som tåget säljer han alltså av nästan halva sitt innehav. Jag bläddrar vidare och ser att Tommy kvartalet efter det säljer ytterligare 84 000 aktier. Kvartalet därpå säljer han 50 000 till. Slutligen i det tredje kvartalet 2016 säljer Tommy det sista han har. Nu har han sålt allt. Som projektledare för Barents Center kan man anta att Tommy har stor insikt i projektet. Och därför är det anmärkningsvärt att han säljer sitt innehav under just den här tiden. Han säljer samtidigt som han vid flera tillfällen skickar ut pressmeddelanden som lovordar Barents Center.
Vi har klart så att vi kan finansiera hela bygget. Alltså, så att det, men...
En hel miljard?
En hel miljard.
Vilka banker är det som går in?
Det vill jag inte gå in på vilka banker som går in, utan det är en företagshemlighet som vi behåller för oss själva.
Berättelsen om Barents Center är för flera aktörer en skamfläck. För Haparanda kommun innebar en politisk skandal. För entreprenören Mikael Fallander innebar en ordentlig ekonomisk smäll och ett skamfilat rykte som företagare som än idag hänger efter honom. Mikael Fallander har tackat nej till att medverka i det här programmet, ska jag säga också. Men med hjälp av de dokumenten som jag har framför mig så träder en annan bild fram av det här fiaskot. Det finns åtminstone en person som gick vinnande ur alltihop. En person som tjänade mångmiljonbelopp på gropen. Tommy.
Okej, vänta. här.
Jag är tillbaka på Ekerö, vid huset. Det är ingen hemma.
Där ligger det grejer. Oj, det var öppet där. Öppet med någon som har målat graffiti över hela väggen också.
Man kan se in genom de stora fönstren.
Det ligger grejer där. Det är tänt i huset. Det är någon som har... Det är massa flyttkartonger i hallen. Det är liksom helt... Det är som att någon har rivit upp allting liksom. Som att de har lämnat jävligt fort.
I en liten slingrig backe, omgiven av stora, vackra, dyra trävillor, bodde Tommy. I ett stort, fint, brunt trähus. Nu ser det övergivet ut. Grannarna berättade för mig att det var någon här och slet i elskåpet. I vad de antog var någon sorts hämnd för något som Tommy hade gjort. Grannarna ringde då elbolaget och bad dem fixa ett nytt. För att huset inte skulle ta skada av att stå ouppvärmt för länge på vintern. På altandörren står orden flytta fitta spärr med vit färg. Det är verkligen som att personerna tagit sig gott om tid för att göra det. Det är svårt att förklara, men det är som att liksom F-et i ordet fitta är väldigt omsorgsfullt skrivet.
Det är liksom som att de bara har lämnat mitt i allting. För att det är diskmaskinen, man ser att diskmaskinen inte ens utplockad. Det står liksom en diskmaskin som är öppen. Och det är disk i den.
Vid garageuppfarten ligger en soptunna om kulvet.
Vad fan är det här då? Vad fan det
här? Jag har trillat ur några dokument. Jag får syn på ett papper.
Ah, jävlar. Här hittar vi något föreläggande.
Det är ett betalningsföreläggande på 750 000 kronor. Riktat till Tommy. På dokumentet står ett namn. Jag ringer upp personen som har ställt det här kravet. Och han säger direkt att han inte vill vara med i mitt program. Han vill inte bli utmålad som ett offer, säger han. Men han berättar för mig att Tommy presenterade sig själv som en investerare i läkemedelsbranschen. Och erbjöd honom ett jobb. Han skulle få jobba ihop med Tommy som rådgivare i läkemedelsfrågor. Och han började göra det. Han jobbade i 6 månader. Men det kom aldrig någon lön. Och ändå var Tommy borta. Och jag har under de senaste veckorna kommit i kontakt med flera människor som berättar liknande historier för mig.
Tjena!
Tjena, passar det bättre nu eller var
det... Ja, det funkar.
Där är Arash. Han bor här i området. Han är granne till Tommy.
Jag vet inte om du har varit där ute i Ekerö.
Ja, precis. Jag har varit där.
Arash och Tommy lärde känna varandra genom sina barn. Och deras relation var till en början bra. Arash älskar att fiska. Och ibland tog han med sig barnen på fisketurer. Ibland var också Tommy med.
Jag brukar ju fiska med honom också. Vi är iväg och fiskar ute i Uppsala. Då har jag bokat liksom stuga. Och jag har varit där rätt mycket liksom.
En bra grannrelation helt enkelt. Ni vet, alltså när man vinkar till varandra över häckarna när man glömmer gräset. Barnen springer fritt mellan husen och leker och hoppar på varandras studsmattor. Trevligt. Men så en dag upptäcker Arash plötsligt ett hål i sitt barns studsmatta. Ett litet hål bara. Stort som en 5 kronor ungefär. Och då får han ett sms.
Så får jag ett sms?
Det gäller studsmattan. Och hålet. Oklart hur, men Tommy har fått reda på det.
Då kom det i där studsmattan helt plötsligt. Så här, tjena Arash, jag tänkte på er. Jag är delägare i det här företaget och fått en bra deal på studsmattan liksom för 2,5 och skickade en bild på de här. North Trampoline och sådär.
Men vänta, han sa att han, vad sa han? Han sa att han var delägare i...
Jag ska ta fram sms så ska jag se. Som du kanske förstår, det är några sms skickat. Jag tänkte på er bara då jag har fått en kanondeal på en grym studsmatta i ett bolag som jag är delägare i. Jag får köpa 2 av denna studsmatta så skickar den liksom rektangulär på North Trampoline för 2,5 styck. Ja, den är grym. Swishar mig 2,5 så beställer jag. Tar såklart inte en krona mer. Du kommer se kostnaden i följer tången i kartongen. Den här på onsdag eftermiddag liksom. Det är en marknads bästa och bla 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 bla. Och jag swishade liksom. Tänkte inte mer på det. Jag hade inte en tanke på att grannjäveln skulle...
Arash swishar 2,500 kronor till Tommy. Ett bra pris för en bra studsmatta. Och när Arash träffar en annan granne så visar sig att de också vill ha en studsmatta. Så Arash lägger en till beställning. Inga problem, säger Tommy. Det är bara swisha. Nu har Arash swishat 5,000 till Tommy. Och då börjar strulet.
Oj, oj, oj. nu strular, idag är man bara okej, så sitter man fullt upp med jobbet liksom. Ja, skitsamma.
Det är strul. Studsmattan kommer inte. Det är någonting med frakten eller så är det Postnord eller det är någonting som inte funkar, men den är på väg. Men den kommer aldrig.
Det här är lite roligt. Alltså, jag var och knäckade på hemma hos honom.
Nej, vad sa han då?
Sista. Han sa inte. Men jag hörde att hunden var hemma.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot...
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.
Då var de uppe andra våningen. Och så stod jag och knackade i 5 minuter. Och jag vet att ni är hemma och öppnar dörren. Han öppnade aldrig. Liksom. Så efter det så bara, okej, det var skit. De polisanmälde honom.
Efter ett tag började Tommy skicka tillbaka lite pengar till Arash. Inte allt, men lite grann åt gången. Arash berättade att han efter mycket om och men fick tillbaka halva beloppet. Men det kom aldrig någon studsmatta. Jag ska säga det också att jag har pratat med North Trampoline. Deras ägare skriver i ett mejl att han startade bolaget 2004 och att han och vdn har varit de enda ägarna någonsin. Han har aldrig träffat, haft kontakt, hört talas om någon som heter Tommy. Så, okej, tänker ni. Arash blir blåst med några tusenlappar. Men jag skulle också kunna berätta om Tommys andra granne, Tobias, som swishade Tommy 5000 kronor för flera flaskor vin som aldrig dök upp. Eller Tommys kompis från BMX-klubben som swishade 1000 kronor för en cykel som aldrig dök upp. Jag skulle också kunna berätta om de föräldrarna i tennishallen på Ekerö som swishade Tommy pengar för att anordna en tennisturnering för deras barn, som aldrig blev av. När jag åker runt på Ekerö och frågar vad folk har varit med om så visar det att det inte bara handlar om marketplace-bedrägerier riktade mot okända människor som jag, utan även bedrägerier riktade mot folk han känner. Grannar och kollegor och vänner. Och många jag pratar med skäms. Eller känner sig dumma. Många vill inte polisanmäla för det handlar om så lite pengar tycker de. 1000 kronor där, 2000 kronor där och så vidare. Jag har svårt att förstå vad det här är för beteende. Att gå fram till sin granne och berätta att man är delägare i ett studsmatteföretag när det inte stämmer. Vem gör så? Varför vill man ljuga om en sån sak?
Det är ljudet nu, det står prata lite.
Ja, funkar det här? Eller ska flytta på det på något vis?
Katarina Hovner är rättspsykiater och gör podden Det mörka psyket som handlar om psykologiska fenomen och mänskliga beteenden.
Men sen så forskar jag också en stor del av min tid och mitt forskningsområde är psykopati och brist på empati kan man säga.
Vi ska vara väldigt tydliga här med att Katarina inte känner till historien om Tommy, så hon kan inte på något sätt uttala sig om honom eller analysera honom på något sätt. Så när vi gör den här intervjun pratar vi på ett generellt plan om begrepp som mytomani och patologisk lögnaktighet. Vad är det som gör att människor ljuger? Och Katarina börjar med att säga något väldigt intressant. Att studier visar att vi människor tycks ha ett medfött sanningsbias. Alltså vi tenderar att utgå ifrån att andra talar sanning med oss.
Vi tror att folk vill oss väl. Det är någon slags trygg grundinställning som funkar oftast väldigt bra.
Det tycks finnas en evolutionär förklaring till det här. För att kunna överleva måste vi kunna lita på andra människor. Vi kan liksom inte gå runt och misstänka alla hela tiden.
Vi är liksom flockdjur, vi behöver samspela med andra. Och så finns det en och annan solospelare som utnyttjar det här.
Så om din granne kommer över och säger att du kan få köpa en studsmatta till ett företag som han är delägare i, då är det liksom inte så konstigt att du tror honom. Tvärtom, du är programmerad att tro honom. Programmerad sedan tusentals år tillbaka.
För många av oss tänker ju att vi aldrig ska vara den som blir manipulerade. Nej. Eller man tänker alltid att nej, men jag skulle inte gå på någon sån här dejtingsvindlare. Eller jag skulle aldrig gå på någon och investera i såna här pengar, det är konstiga. Jag slänger alla mejl om att jag har vunnit 1 miljon och så känner man sig väldigt stursk. Liksom. Och jag menar, jag är helt övertygad om att i rätt situation, med rätt omständigheter, så är det väldigt, väldigt få av oss som inte skulle kunna falla offer för någon typ av sån manipulation eller kanske hamna i ett sexsammanhang. Alltså det kan vara olika såna här typer av saker man kan hamna i. Men, och då tänker jag att det man får tänka då, om man har hamnat i det och känner sig dålig på det sättet då, så tänker jag så här, ja, men då var du kanske i en sårbar situation och du hade den här sanningsbiasen, du hade den här, du litar på din omgivning, och det är liksom inget fult, det är inget dåligt med att lita på sin omgivning.
Samtidigt är det ju det med lögner. Och det är inte helt lätt att förstå vad lögner egentligen är för något. För till att börja med, studier visar att nästan alla människor ljuger. Flera gånger. Varje dag.
Jag skulle säga så här, att det, självklart är det så att de allra flesta av oss har slängt ur oss en mängd lögner på en dag. Det är ju ingen som tycker att det är fel att dra till med en vit lögn. Det är ju det sociala, det är så vi funkar socialt. Det är ju någon slags smidighet i samspelet med andra. Det är ju lite plågsamt med folk som aldrig kan ljuga. Om man tänker, man säger, ja, har du varit och klippt det? Vad fult det blev. Ja. Det är inte så schysst att säga. Nej. Samtidigt, det kanske är helt sant, men folk blir ledsna. Så att, här tycker jag också blir en så här balansgång. Vi uppfostrar ju våra barn till att man inte ska ljuga, men samtidigt så förväntar vi oss att de ska förstå att i vissa lägen, då är det mycket bättre att ljuga.
Mytomani är inte en diagnos. Det är liksom ingenting som människor i Katarinas profession pratar om riktigt. Istället talar man om att ett symptom i andra diagnoser kan vara patologisk lögnaktighet. Och då är det mer än bara vita lögner.
Och problemet är att man börjat dra lögner, då kan det ju vara så att det leder till att man behöver fortsätta ljuga.
Just det.
För att inte bli avslöjad, för att liksom komma runt eller sådär. Mytomani står ju för tvångsmässigt ljugande. Och det hann jag nog inte komma till, men i psykopatibegreppet finns också något som kallas patologisk lögnaktighet, tjusigt term, som handlar om att man ljuger väldigt obehindrat. Och då kan det vara att man ljuger smått som stort. Det kan vara små struntlögner som egentligen är helt oviktiga, till att vara väldigt, ja, fantastiska lögner, kanske ibland jättelätt att slå hål på. Men man liksom använder lögn som, ja, jag brukar kalla det att man är lite vårdslös med sanningen. Man bara liksom häver ur sig saker, och när någon då ifrågasätter den och säger, men det där stämmer ju inte. Ja, men det kunde varit så. Alltså man kanske drar historier för att de är passar för tillfället, man tänker att det är en kul grej, eller att man brer på, att man överdriver. Och det här då, när det blir ett mer system av det, alltså man gör det här nästan tvångsmässigt, att man hela tiden har väldigt svårt att hålla sig sanningen, då kan det ju komma upp i vad man då kan kalla då någon slags mytomani.
Jag ska återigen understryka att Katarina inte har träffat Tommy och kan därför inte överhuvudtaget uttala sig om honom eller analysera hans beteende, och framförallt inte sätta någon diagnos eller så på honom. Katarina pratar nu utifrån sin egen forskning och i egenskap av rättspsykiater. Kolla in Katarinas podd som heter Det mörka psyket. Där finns det poddar finns, och jag kan verkligen rekommendera avsnittet som handlar om att ljuga. Det heter Konsten att ljuga. Okej, tillbaka till Tommy. 2016 lämnar Tommy bolaget Consent. Barn Center förblev en grop och Consent avnoterades till slut från börsen. Idag pågår den seglivade rättsprocessen i Stockholms tingsrätt mellan den nya och gamla styrelsen. Den beräknas vara klar någon gång runt 2023. Entreprenören Mikael Fallander sålde av alla sina konsentaktier för 1 krona och tog ett steg tillbaka. Men efter Consent gick Tommy och Mikael Fallander vidare. Tillsammans bildar de ett nytt fastighetsutvecklarbolag. Det är som att de ska börja om på nytt. De har känt varandra i flera år nu, och enligt flera jag har pratat med blivit goda vänner privat också. Men det företag som de nu bildar tillsammans ska komma och bli slutet på den goda vänskapen. Och Tommy ska på ett raffinerat sätt lyckas komma undan med ytterligare en spektakulär blåsning. Mer om det efter det här. Tommy har lämnat fastighetsbolaget Consent. Han har startat ett nytt företag med sin gamla chef, Mikael Fallander. Bolaget bildas på våren 2016. Mikael Fallander vill inte medverka i det här programmet, och Tommy på
får jag inte tag på. Så det är svårt att få grepp om vad som exakt hände under den där korta perioden som de drev bolaget ihop. Men med hjälp av en nedlagd polisutredning, en mejlkonversation och ett påskrivet avtal lyckas jag pussla ihop en tydligare bild av deras gemensamma bolags uppgång och fall. Och så här gick det till. Och bolagets vägnar driver Tommy ett byggprojekt i Luleå. Det gäller en bit mark på ett område som heter Kronan. Marken ägs av Luleå kommun. Och Tommy ser ut att ha förhandlat med kommunen om att få köpa loss marken. Jag hittar ett avtal som är underskrivet av två parter. Tommy och Luleå kommun. I avtalet kan jag läsa att Tommy köper nästan 8000 kvadratmeter mark från Luleå kommun. Han köper det för 13,8 miljoner kronor, står det. Tommy verkar nöjd med avtalet och hans kollega Mikael Falander vill veta mer om Luleå-projektet. Till exempel, när kan de räkna med att börja exploatera marken och bygga fastigheter på den? Han vill prata med den andra parten av det påskrivna kontraktet, Luleå kommun. Och då hittar jag ett mejl. Det kommer från Luleå kommuns kommunalråd Niklas Nordström. Och det dimper ner i Mikael Falanders inkorg.
Hej Mikael, jag hoppas allt är väl med dig. Det har kommit till min kännedom att ni kommer till Luleå för ett möte. Jag vill ha ett personligt möte med dig i närtid istället. Jag ser med fördel att du kontaktar mig på denna mejladress.
Kommunalrådet Niklas skriver från en privat mejladress. Han skriver att Mikael Falander, på grund av det som hände med Barents Center i Haparanda, har ett dåligt rykte. Därför vill Niklas att de från och med nu enbart ska kommunicera via Niklas privata mejladress. Mikael Falander svarar:
Hej Niklas, tack för ditt mejl. Hoppas allt är väl med dig också. Jag förstår din oro och självklart ska vi vara så kloka så att det inte blir några negativa effekter för dig eller kommunen. Jag kan träffa dig när som helst imorgon torsdag eller på fredag. Återkom när det passar.
Niklas Nordström, kommunalrådet, svarar snabbt:
Hej, missförstå mig inte. Jag kommer att gå i fronten för detta när jag har väl tagit mig på detta. Vi är glada att du kommer till Luleå och skapar bostäder samt gynnar vårt kära Luleå Hockey. Även om det inte ska sammankopplas under några omständigheter.
Då bestämmer en tid för ett telefonmöte där Mikael Falander och Niklas Nordström ska prata ihop sig. Men när tiden är kommen för telefonmötet svarar inte Niklas Nordström. Det är något som inte stämmer här. Ett avtal med Luleå kommun. En mejlkonversation mellan Mikael Falander och kommunalrådets privata mejladress. Men så hittar jag en kort nyhetssändning från Sveriges Radio P4 från den här tiden, som jag fastnar vid.
Luleå kommun lämnat in en polisanmälan som gäller någon som utger sig för att vara kommunalrådet Niklas Nordström. Personen har i det aktuella fallet skickat falsk e-post i Niklas Nordströms namn från kommunens sida.
Ja, det är ju ett oerhört allvarligt angrepp på både kommunen och på mig som politiker. Det är ju naturligtvis helt oacceptabelt att någon sitter och upprättar falska e-postkonton och sen upprättar påhittade dialoger som rör då myndighetsutövning. Det är klart att det är väldigt allvarligt.
Det visar sig att den privata mejladressen som användes i mejlkonversationen mellan Mikael Falander och Niklas Nordström i själva verket inte tillhörde kommunalrådet, utan någon som bara utgav sig för att vara honom. Jag ringer upp Niklas Nordström, alltså den riktiga för detta kommunalråds Niklas Nordström.
Det fanns ju inget sånt möte och jag hade absolut inte gett några löften om till det här företaget. Så att, det var ju uppenbart att det var förfalskat.
Avtalet jag har framför mig är falskt. Och personen som Mikael Falander har mejlat med visar sig vara någon helt annan. I mejlen mellan kommunen och Mikael Falander kan jag se hur de med stigande oro upptäcker vad som har hänt. Mikael Falander är märkbart skärrad. Han undrar vem det är som har blåst honom. Han har i själva verket suttit och mejlat med någon helt annan. I lokalmedia börjar det pratas om Nordström-bedragaren. Den okände personen som utger sig för att vara Niklas Nordström. Luleå kommun polisanmäler händelsen. Det rubriceras som urkundsförfalskning. En polisutredning dras igång, men läggs snart ner. Fallet förblir en gåta i lokalmedia. En sån där märklig notis som då och då poppar upp i spalterna. Än idag är det ingen som vet vem Nordström-bedragaren var. Men jag skulle vilja se den där polisutredningen. Jag vill veta vem det var som satt och mejlade med Mikael Fallander från den falska e-postadressen. För jag vet en person som har en historia av att skapa fejkade mejladresser.
Jag vet att det fanns att mejladressen gick till en Therese, så det stämde.
Jag hade ganska mycket mejlkontakt, jag och den där killen. Och jag tyckte det var lite konstigt för att han mejlade från en hotmailadress.
Jag lyckas komma över en kopia av den nedlagda polisutredningen. I den finns hela mejlkonversationen mellan Mikael Fallander och personen bakom den fejkade e-postadressen. I utredningen finns även en kopia på det förfalskade avtalet. Det falska avtalet är underskrivet av två parter. Den ena signaturen tillhör Tommy, som representerar bolaget. Den andra tillhör en medarbetare på Luleå kommun. Medarbetaren i fråga insisterar på att hon inte har skrivit under det här avtalet. Det ser alltså ut som att Tommy har lurat sin enda kollega, Mikael Fallander. Han har påstått att det finns ett samarbete mellan deras gemensamma bolag och Luleå kommun. Tommys signatur har satts på ett förfalskat avtal. Och samtidigt som han arbetade med Mikael Fallander har han skapat en falsk mejladress och utgett sig för att vara kommunalrådet Niklas Nordström. Och vi vet ju att det här inte är första gången som Tommy gör så här. I gymnasiet utgav han sig för att vara tennisproffs och skapade fejkade mejladresser för att mejla sin dåvarande flickvän Emma. Ute på Ekerö utgav han sig för att vara en älskarinna och skapade fejkade mejladresser som han beställde blombud med till sin granne Miriam. Men varför skulle han nu utge sig för att vara ett kommunalråd? Jag menar, varför gör han så här? Vad ska han med ett så uppenbart förfalskat avtal att göra? Jag frågar Niklas Nordström om vad han tror syftet var med allt det här. Och han säger att han tror att syftet var att använda avtalet som en säkerhet.
Jag skulle ju säga att vår bedömning av varför man gjorde det här, det var ju inte klart att pengarna skulle komma från att kommunen skulle vara den som där det kom pengar ifrån och så vidare, utan vår bedömning var ju att det här var ett sätt att kunna visa till banker och kanske tänkta affärspartner, investerare, att vi har kommunen med oss, kommunen har ställt ut löften, vi har dialog med kommunalrådet och här har vi ett papper från chefen i kommunen. Vår bedömning var att det här skulle användas för att visa att man var trovärdig och därmed kunde då, ja, rent klart lura andra.
Det förfalskade avtalet och mejlkonversationen med kommunalrådet Niklas Nordström uppdagas sommaren 2017. Och om vi sen följer tidslinjen så kan vi se att det här innebär slutet för Tommy och Mikael Fallanders gemensamma företag. Ett nästan 8 år långt samarbete och vänskap har nu kommit till ett abrupt slut. Deras gemensamma bolag försätts i konkurs och Mikael Fallander tar ett steg tillbaka. Han själv försätts i personlig konkurs. På sin LinkedIn-sida beskriver han sig som en utbränd för detta företagsledare. Och han vill som sagt inte medverka i det här programmet. Det hände med Mikael Fallander. Men vad hände med Tommy? Advokaten i Stockholms tingsrätt sa något om att Tommy hade flytt.
Alltså, den information jag har fått på morgonen är att han är vid polisanmälan av ett hundratal personer som förde vägerier. Och de har flytt till Alicante.
Han säger att Tommy är i Spanien. Och det visar sig stämma. Han är på Mallorca. Och jag har precis hittat hotellet där han bor. Hotellägaren blir märkbart skärrad när jag ringer. Tommy har precis varit där. och svindlat hotellet på pengar. Det är nästa gång i Uppgång och fall om Ekerö-svindlaren Tommy. Du har lyssnat på det tredje avsnittet av Ekerö-svindlaren. Vi är tillbaka nästa vecka med nästa avsnitt. Men om du inte vill vänta så går det redan nu att låsa upp alla avsnitt i serien om du blir prenumerant. Då får du tillgång till alla avsnitt nu direkt. Plus alla våra andra premiumpoddar som vi gör på Third Ear Studio. För att bli prenumerant, gå in på thirdearstudio.com eller läs mer i avsnittsbeskrivningen. Vi har sökt Tommy, som egentligen heter något annat, just för att ge honom en chans att bemöta alla de anklagelser som riktas mot honom av medverkanden i den här serien. Han har varken svarat på mejl eller telefon. Det här programmet är producerat av David Mer, ljudmix av Gustav Sondén, originalmusik av Anne Skog och Bell. Jag heter Love Lysarides, och om du vet något om Tommy, om Ekerö-svindlaren, så hör av dig. Min mejladress finns i avsnittsbeskrivningen.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18+, regler och villkor gäller.